Varmt välkomna hit till St. Paulus kyrka och framförallt god jul får vi säga till varandra. Och vi kan gärna vända er om till grannen och säga god jul också och välkommen hit till kyrkan. Gärna någon inte har sagt god jul till innan. Vi ska fira midnattsmässa och jag ska bara pålysa att i era agendor så finns det möjlighet att skänka pengar till två ändamål. Vår församlingskollekt idag går till Open Doors som arbetar, det är en internationell missions- och människorättsorganisation som hjälper förföljda kristna runt om i världen, vilket ju är ett viktigt ändamål. Och under december månad så tar vi också upp pengar till Göteborgs kyrkliga stadsmission, så att QR-kod och swishnummer finns i agendan. Och ska också säga att vid på studiet idag så sjunger kören, men då är alla välkomna att följa med i refrängen eller omkvädet. Folk fall nu ner där, och den strofen, den får vi alla vara med på i påstudiet alltså. Sen finns det information om våra gudstjänster och så i agendan, men då får kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får mötas till mässa här i St. Pauli och fira det fantastiska under som skedde när du, Jesus, föddes hit till jorden. Tack för att du kom hit för att rädda oss. Herre, kom nu också till var och en av oss i denna gudstjänst. Ber vi i Jesu namn. Amen. Ja, det är omöjligt att fullt ut förstå vidden av det fantastiska under som hände när Jesus föddes hit till jorden. Den stora himmelska kören som sjung för hedarna om undret på himlen säger någonting om det fantastiska som hände. Och att Guds härlighet strålade ut över hedarna där på ängen. Hedarna, de blir de första som får höra om det här glädjebudskapet utanför då den närmsta familjen. Och det säger någonting om vem det här budskapet är till när budskapet kommer till hedarna. Det är ett budskap för alla, ett evangelium för alla. Ute på ängen så är det mörkt, det är förmodligen ganska så kallt och mitt ute i det här mörkret så lyser den här himmelska kören upp i mörkret. Och så sker det som vi läser om i dagens gammaltestamentliga text, att natten ska vika där ångest nu råder och det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Mörkret och ljuset där säger vad det handlar om. Alltså mitt i en värld full av ondska och hat och krig och osämja, avundsjuk och splittring så kommer han som är världens ljus. Och det är inte svårt att se det här mörkret också idag. Vi ser det i vår värld i olika länder. Vi ser det också i vårt eget land. Och om vi tittar så ser vi det också i våra egna liv. Vi ser att vi själva inte heller är fullkomliga. Att det finns också saker i våra egna liv som inte är fullständigt ljus. Vi har alla avundsjuka, missundsamhet. Vi kan kivas, vi kan vara lite tråkiga på lite olika sätt då och då. Och mitt i det här mörkret som vi ser runt om i världen så kan vi ställa oss frågan, var finns ljuset? Var någonstans finns ljuset? Var finns hoppet? Och då är Bibelns svar, som vi får höra också idag, att det finns hos Jesus. Och det är ju härligt att få sjunga om det här hoppet, om ljuset i vackra julsalmer. Och det som Jesus vill göra, det är ju att han inte bara vill komma hit till jorden utan han vill också födas i våra hjärtan. Och det sker när vi bekänner att vi också har del i mörkret i världen. Och det sker när vi också ber om syndernas förlåtelse. Då kan Jesus födas i våra hjärtan och då kan han också få bo och regera i våra hjärtan. Och då får ljuset från honom stråla in i oss. Han som är hela världens ljus. Nu får vi komma till honom och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarma dig över oss. Fred på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Himmelens och jordens Herre, du som låter denna heliga natt lysas upp av det sanna ljuset. Låt oss alltid vandra i dess sken, så att vi en gång i himlen får skåda din härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i julnattens läsningar.
Tag emot och begrunda Herrens ord givna till oss genom profeten Jesaja. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ur Jesaja 9. Natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns, för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt, med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Amen. Yeah. Dagens episteltext är hämtad från Hebreerbrevet 1:1-6. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna, som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: du är min son, jag har fött dig idag. Eller: jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: alla Guds änglar ska hylla honom. Så lyder Herrens ord.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas, det andra kapitlet. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, 9 månader innan detta skedde som vi läste om nu så firade vi Jungfru Marie bebådelsedag den 25 mars. Och det är ju den dagen då Maria får bud från himlen, från ängeln Gabriel, om att hon ska bli mor till Messias, den högstes son. En kung vars rike aldrig skall ta slut. Och det är ju ett fantastiskt glädjebud från himlen till Maria. Och ungefär kanske en vecka senare så skyndar hon sig ner till sin släkting Elisabet. Och när de möts så blir både Elisabet och Elisabets barn, Johannes döparen, i magen uppfyllda av den helige ande. Och de får uppleva något av vem denne Jesus är. Bara en vecka gammal så kan han fylla en person med den helige ande. Och de och några andra visste vem denne Jesus var. Men det var ett fåtal. Det som händer nu på julnatten, den första julnatten, det är att glädjebudskapet inte bara går ut till några få, utan nu går glädjebudskapet ut till hela världen. Då med herdarna som representanter för hela världen. Därför att ängeln berättar att detta är en glädje som är för hela folket. Och det betyder hela världen. Och det betyder dessutom hela, hela världen, både framåt och bakåt i tiden. Därför att det är en frälsare som har blivit född. Och det är inte vilken frälsare som helst, utan det är frälsaren. Och det nya, det var ju inte att Gud skulle sända en frälsare. Utan det som var nytt, det var att nu hade det skett. Därför att hela gamla testamentet är fyllt av profetior om att denne frälsare skulle komma. Även om det är olika mycket uppenbarat om hur den här frälsaren skulle komma, så är hela gamla testamentet fyllt av profetior om detta. Redan i det tredje kapitlet i Bibeln, första Mosebok kapitel 3, så talar Gud om kvinnan vars avkomma ska stampa eller hugga, eller han ska stampa ormen på hälen. Alltså redan i det tredje kapitlet så får vi en profetia om Jesus, och sen så profeterar alla profeterna om den här räddaren. Och dessutom så är det så att när olika beskrivningar för saker och ting görs i gamla testamentet, högtider och ceremonier och templet och översteprästen och översteprästens kläder och allt annat är en förebild för denne Messias på lite olika sätt. Så hela gamla testamentet ropar ut att Messias ska komma. Och det som är nytt på julnatten, det är att nu har han kommit. En av profeterna, Mika, han berättar dessutom var denne Messias ska födas, nämligen i Betlehem. Och Mika säger dessutom lite mer specifikt var det ska ske. Han nämner Efrata och så nämner han hedetornen i Betlehem. Och det finns en historiker som levde på 300-talet, Eusebius. Han pekade ut att den här platsen där de här hedetornen fanns, det var några hundra meter öster om Betlehems centrum. Och i judisk tradition så är det så att man menar att David har inrättat den här platsen. Och det var en plats där de som vaktade fåren här, de vaktade de får som användes sen för offren inne i templet. Så herdarna som får beskedet om att Messias har fötts, det är alltså samma herdar som bevakade offerlammen, de offerlamm som skulle användas för att försona människan. Och någonting som var viktigt då med de här lammen som skulle användas, det var ju att de var felfria. De var utan några som helst lyten, de fick inte skada sig. Och när de här herdarna kommer in till Betlehem och ser den här nyfödda Jesus ligga i krubban, då ser de han som är Guds offerlamm. De som hade förmodligen hela livet vaktat offerlammen, de får nu se honom som är Guds rena offerlamm. Och dessutom var det så att under de större helgdagarna så brukade översteprästen själv komma ut till Betlehem och vara med och utse offren till de olika ceremonierna. Och det som man gjorde då, det var att man satte de här lammen eller fåren i krubban. Och i krubban så inspekterades de här fåren och lammen. Och blev de då godkända som offerlamm, då för att de inte skulle vandra de 8 kilometerna och kunna bli skadade på vägen, så lindade man lammen och så bar man de här lammen in till Jerusalem. Och det säger ju någonting också om de här herdarna nu när de kommer in och ser Jesus ligga i krubban och han är lindad. Det talar om, det blir som en profetisk hälsning om på vilket sätt den här Jesus ska vara försonaren, frälsaren. Han ska vara det som Guds offerlamm. Och julen, det är ju en härlig högtid på många sätt. Vi lyssnar mycket på, och gärna tror jag på härlig julmusik. Och det är ibland mycket frid. Det kan vara både och naturligtvis kring borden hemma. När man har mycket tid tillsammans. Så kan det vara i alla fall hemma hos mig. Men det är ofta ganska mysigt och det finns mycket ljus och mycket glädje och sådär. Men det är också viktigt att komma ihåg att vid den första julnatten så var det inte bara frid. Det var naturligtvis en glädje som vi läser om i evangeliet. Men det var mycket som inte var frid. Omständigheterna var inte bra på många sätt. Romarna hade ockuperat landet. Kejsaren tvingade alla att skattskriva sig. Också höggravida skulle bege sig till närmsta stad för att skattskrivas. Det fanns soldater överallt och dessutom så var det ju så att kung Herodes ville ha ihjäl det här barnet därför att han ville själv vara kung. Så omständigheterna när Jesus föddes, de var allt annat än bara mysiga. Och i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel så står det om att när kvinnan skulle föda sitt barn, och då syftas det där på Jesusbarnet, då stod det en drake och ville sluka det här barnet. Och det är ju en symbolisk bild då för att Herodes ville döda Jesus. Så jag har föreslagit hemma att vi kunde ha en liten drake också i våran julkrubba. Men jag har inte fått igenom den idén hemma. Det finns starka motsättningar, men jag hävdar att det skulle vara ännu mer likt så som det verkligen var för att få fram det här med vikten av varför Jesus behövde komma också. Han kommer ju inte till bara en mysig värld, utan han kommer ju till en värld där det också finns ett mörker, och det är ju faktiskt därför han kommer. Och skälet till att jag nämner om de här omständigheterna, det är ju just detta att julens budskap, det är inte bara en vacker saga om något fint som har hänt, utan det är någonting som är sant, och det talar om en verklighet där vi påminns om att världen inte bara har ljus, utan det finns också mörker. Men ljuset kommer från Gud. Och Gud sände sin son till en värld i desperat behov av hjälp. Och det gör han därför att vi människor, vi lyckas inte själva klara av att ta itu med våra problem. Vi lyckas inte själva att skapa fred. Vi har haft många tusentals år på oss att skapa fred, men vi har aldrig lyckats. Hur mycket kunskap vi än får, hur mycket liksom hjälp vi får, böcker som skrivs och olika filosofier och tankar som kommer från smarta personer, så har vi fortfarande inte lyckats få fred. Och det är inte så att det är mycket bättre idag än vad det var då. Och det beror ju på att vi har en inneboende skada i oss, vi människor, som kallas för synder. Och Jesus vet att vi aldrig kommer att lyckas. Vi kommer aldrig att lyckas att skapa fred i världen på egen hand. Och det betyder inte att vi inte ska försöka. Och Jesus är ju väldigt noga med det, att vi ska göra allt vi kan för att skapa frid och fred i den här världen. Vi ska göra allt vi kan för att omvända oss från det onda. Allt vi kan för att göra den här världen bättre. Men Jesus vet också, och det säger han också, att vi kommer aldrig själva att lyckas. Vi är i behov av hjälp utifrån. Och det, den hjälpen som Gud sänder, det är han som ligger lindad i krubban i Betlehem. Jesus kommer som världens frälsare. Han kommer som försonare. Och han ska försonas genom att bli Guds offerlam. Jesus är den här världens enda hopp. I många julkrubbor så finns det också en oxe och en åsna. Och det beror på att i Jesajas första kapitel så står det att en oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba. Och också oxen och åsnan påminner om att vi behöver en frälsare. Därför att fortsättningen där i Jesaja 1, det är att men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Så Jesaja, han tar upp oxen och åsnan som ett exempel på att de känner till sin herre. De vet vem deras herre är. Så jämför han dem med folket. I det här fallet är det ju Israels folk. Men också alla andra är precis likadana. Vi förstår ingenting. Det var det som var Jesajas budskap. Och det är därför som Gud behöver sända profeterna. Därför att vi springer så ofta bort från Gud. Profeterna kom ju för att hjälpa människan tillbaka till Gud. Och så berättar då Jesaja om att vi behöver vända om till Gud. Och så berättar han också i Jesaja kapitel 9 som vi läste förut om att Gud ska sända en räddning. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och så berättar han där om vem detta ljuset är. Och herdarna på ängen, de får se det här ljuset och höra om det här ljuset. Och så får de höra budskapet, var inte rädda. Och det är ett fantastiskt budskap, var inte rädda. Och det påminner också om första Mosebok kapitel 3. Därför att det som hände där, det var ju att Adam och Eva, de tog av frukten. Och sen kom Gud vandrande och sen så... Det som händer är att de blir rädda. De springer och gömmer sig för Gud. Därför att de blir rädda för Gud. Och Gud, han ropar på dem och så frågar han, varför sprang ni och gömde er? Jo, för att vi blev rädda. Och det har ju med detta, med den inneboende skadan att göra. Vi är rädda för Gud. Men nu är budskapet från himlen, när Jesus föds, var inte rädda, för nu kommer räddningen. Jag bär bud till er om en stor glädje. Och det här ordet glädje, det är samma ord som, eller samma liksom rot som ordet för nåd i Bibeln. Så det påminner om vad den här glädjen handlar om. Det handlar om att nu kommer Guds nåd. Gud straffar oss inte, utan han är nådefull. Han lägger hela straffet för vår synd på Jesus. Och herdarna då, de prisade och lovade Gud allt vad som det hade sagts dem. Och det gjorde de ju för att de hade följt budskapet. De hade följt Guds budskap. De hade gått in i Betlehem för att se det som hade hänt. Och man kan ju spekulera i vad hade hänt om herdarna inte hade gått in till Betlehem för att se på det här undret som hade hänt. Förmodligen så hade de i åratal tänkt tillbaka, kanske decennier, tänkt tillbaka på det här tillfället när änglarna sjöng för dem från himlen. De hade kanske till och med efter ett tag skapat en minnesdag för den här tillfället, liksom när de här änglarna kom och sjöng för Jesus, om Jesus. Men problemet var att hade de inte gått in, då hade de ju missat poängen. De hade kunnat på den här minnesdagen få njuta av vacker sång och vackra tankar och sådär, men de hade missat poängen. Och det är ju det centrala budskapet också i den här texten, nämligen att herdarna, de är förebilder för oss att inte stanna kvar vid bara vacker sång och härliga toner, utan gå in och se på undret som har hänt i Betlehem. Alltså öppna dig för denne Jesus. Därför att Jesus, han har inte bara fötts en gång i den här världen, utan han kan också födas i våra hjärtan, och han vill födas i våra hjärtan. Och det är också det som är poängen med varför han kom. Försoningen skedde på korset när Jesus dog, men vi får ta emot försoningen när vi också vänder oss till honom och bekänner att också vi är syndare som är behov av frälsaren. Och då får vi fira jul på riktigt. Då får julen liksom komma till oss, komma in i oss på ett helt nytt sätt. Och då får vi ett hopp som är på riktigt. Därför att Jesus är det enda hoppet för den här världen. Han är den som kan rädda oss i detta mörker. För han är världens ljus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Och trosbekännelsen finns längst bak i psalmboken. Man kan säga näst längst bak, man får bläddra en sida. Där det står den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord. av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Thank you.
Herre vår Gud, vi ber dig styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Särskilt ber vi för situationen i Mellanöstern, Ukraina, Sudan och på många andra ställen där det råder krig och konflikt. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för alla som vi nu tänker på. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Ty så älskade du världen att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Ja, lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete, så vi bär fram inför dig och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungen och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Så tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet.
Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger ur psalmboken ytterligare några julsalmer och börjar med nummer 737, Ej upplysta gårdar, 737. Nummer 126, Ett barn är fött på denna dag.
Ett barn är fött på denna dag.
Så sjunger vi nummer 428. Mitt i vintern var det.
Gud, vår fader, vi har här tagit emot barnet som föddes, sonen som blev oss given. Låt din härlighet, din frid och din stora glädje helt fylla oss. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.